klart väder. God morgon, där är Petmorgon lördag med nya uppgifter om spridandet av de nakenbilder som ledde till den förre säkerhetsrådgivarens avgång. Vi summerar den turbulenta veckan i säkerhetspolitiken. Våra korrespondenter ska vi höra. Energi- och näringsminister Ebba Busch också som var på plats i Davos. Och om vilka som ska se till att vi får mat på bordet i händelse av kris eller krig. Lite av vårt innehåll. Elias Wahlberg heter jag, var med oss fram till klockan 9. Vi börjar då med de nya uppgifter som framkommit om de nakenbilder som spreds på den tidigare säkerhetsrådgivaren Tobias Thyberg som ledde till hans avgång. Bilder som nu enligt källor till tidningen Fokus och Dagens Nyheter skickades till Ryssland och misstänks kopplas till den döde UD-diplomaten som utreddes för spioneri. Här i studion finns Hugo Lindqvist som är reporter på DN, en av de som följt det här nära. God morgon.
God morgon.
Två uppmärksammade historier, det är säkerhetsrådgivarens nakenbilder och UD-diplomaten då som spionmisstänkts. De här vävs ihop nu på något sätt. Berätta, vad är det nya?
Man får backa bandet till maj förra året. Det är väldigt dramatiska dagar som sker. UD-tjänstemannen Tobias Thyberg utses till Sveriges nya nationella säkerhetsrådgivare. Han hinner inte sitta på posten mindre än ett dygn innan han lämnar posten. Och anledningen är att känsliga bilder på honom, i synnerhet en dickpic, har mejlats till regeringskansliet och till flera svenska medier, och han avgår natten efter bara 12 timmar den natten. I nära anställning till det här så grips en UD-diplomat misstänkt för spioneri. Han anhålls och det har varit mycket oklart kring det här gripandet, vad det var som hände. Och det vi berättar nu är då att den här UD-diplomaten som senare hittades avliden misstänktes för att ha spridit de här bilderna både till svenska mottagare men också till mottagare i Ryssland, däribland ledamöter i den ryska parlamentet i Duman.
Och vad vet man om hur det där har gått till då? Alltså, går det säkert att koppla honom till skickandet av de här bilderna?
Det inleddes en omfattande utredning efter den här händelsen. Enligt våra uppgifter så ser man då tecken på att de här bilderna har skickats till ryska mottagare. Det görs också en undersökning av regeringskansliets eget IT-system, och där kan man se då att den här protonmailen, den krypterad e-posttjänst som används för att sprida de här bilderna, det finns uppgifter om att den här UD-diplomaten är den då som har skapat den här protonmailen som användes för att sprida bilderna.
Och vi vet ju ganska lite om den här utredningen. Det kanske är svårt att svara på då, men är skickandet av de här bilderna till personer då i det ryska parlamentet, skulle det kunna vara nog för att utgöra spioneri? Vet man det?
Spioneri handlar ju om att misstanken om att gå främmande makt till handa med uppgifter som kan skada Sveriges säkerhet. Så det misstanken är ju då att de här uppgifterna, eller de här bilderna i så fall, skulle kunna ha använts för att skada Sveriges säkerhet. Det här var ändå Sveriges nationella säkerhetsrådgivare vid den tiden. Huruvida det finns mer uppgifter, för att det som händer de här dagarna är också att säkerhetspolisen spanar, enligt våra uppgifter, inleder spaning på den här UD-diplomaten. De ser då UD-diplomaten lämna utrikesdepartementet med ett stort antal UD-mappar som vi har fått beskrivet för oss. Och vad som har hänt med de mapparna eller vad de innehöll, det har vi ingen kännedom om. Det vi däremot vet är att det också gjorde att säkerhetspolisen, enligt våra uppgifter, slog till snabbt mot den här UD-diplomaten.
Och det här är också en förundersökning som har fortsatt trots att diplomaten avlidit. Hur kommer det sig?
Enligt våra uppgifter så finns det viktiga uppgifter som säkerhetspolisens utredare vill gå till botten med i det här. Exakt vad det är, det har vi inte kännedom om just nu. Den förundersökningen har ju pågått. Det finns ingen misstänkt eftersom den misstänkta personen är avliden. Men det finns, enligt våra uppgifter, så finns det då så viktiga uppgifter som man vill fortfarande utreda. Och vi hoppas väl kunna få svar på vad det är.
Och ingen uppgift om när det kan tänkas bli klart, när vi kan få veta mer.
Chefsåklagaren som leder väl inte säga någonting i nuläget.
Och UD-diplomatens advokat tidigare sagt att han förnekat brott. Hans familj också sagt det till Expressen. Han själv menade att han var oskyldig.
Det framförs i offentliga dokument att han efter det här gripandet då, att han anhålls, han sitter ju anhållen ett par dygn innan han släpps, ska ha framfört till sina anhöriga att han betraktar att han inte har gjort något fel och att han är oskyldig. Mm.
Tack för att du kom hit. Hugo Lindqvist, reporter på Dagens Nyheter. Det är en omvälvande vecka vi har bakom oss på den internationella scenen. Världsekonomiskt forum i Davos blev arena för utspel efter utspel i vår tids stora säkerhetspolitiska frågor. Vi ska försöka sammanfatta vad som hänt och var någonstans vi står. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, finns här i studion. God morgon.
God morgon, god morgon.
Ja, vad är det vi upplevt i veckan egentligen?
Ja, först och främst ett helt ojämförligt agerande från en amerikansk president mot dess västliga allierade som man hittills inte sett maken till faktiskt. Alltså, det är någonting som har skakat om förtroendet mellan NATO-länderna och framförallt den berömda försvarsartikeln nummer 5, en för alla, alla för en. En historisk vecka på det viset, men det har också, tycker jag, blivit övertydligt nu det som vi har varit med om i mycket längre tid, nämligen ett skifte i det som kallas världsordningen, i hur världen styrs och vem som bestämmer och så. Det är en vecka som man kanske kan läsa om i historieböckerna så småningom. Alltså, det som vi läser om historieböckerna har hänt. Man tar upp en bok och så läser man att världen ändrades en viss tid. Det får vi faktiskt uppleva just nu i realtid.
Ja, det är så pass omvälvande, alltså, ja. Just det som har hänt i veckan.
Ja, men jag tycker man behöver se det i ett längre perspektiv. Men också förstås, alltså, Trump är amerikansk president nu. Han som person präglar politiken. Hans val att göra saker på, det gör att det blir på ett visst sätt. Putins beslut att attackera Ukraina, det gör han på sitt sätt. Men det ingår, menar jag, i en större utveckling som har pågått i en längre tid. Vi kan väl lyssna på ett litet utsnitt ur den tyske förbundskanslern Friedrich Merz tal i Davos, som jag tycker beskriver lite grann hur ledare ser på det här.
The United States global pole position is being challenged. And Washington reacts by radically reshaping its foreign and security policy.
Friedrich Merz, alltså på engelska där, säger det som jag tycker sammanfattar det väldigt bra ändå. Det vi upplever beror mest på att USAs globala ledarroll utmanas och Washington svarar på det genom att drastiskt ändra sin utrikespolitik. Jag tänkte, vi kan också lyssna på ett annat väldigt talande uttalande från i veckan i Davos som understryker det vi pratar om, och det är Kanadas premiärminister Carney.
So we placed the sign in the window. We participated in the rituals. And we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works.
Ja, James Carney säger i princip att västvärlden har levt i någon slags lögn, när man åberopat den så kallade regelbaserade ordningen när det behagat, och att man nu måste börja bygga någon slags annan ordning om man inte tillhör de stora makterna USA och Kina. Merz lyfter ju fram två faktorer till den här utvecklingen. Det ena är att Kina på ett strategiskt vis under många år arbetat steg för steg och arbetat sig fram till en stormaktsposition nu, och Rysslands angreppskrig i Ukraina som kulminerade då 2022. Jag menar dock att jag har pågått betydligt längre än så. Jag kommer ihåg jubileet för Berlinmurens fall 25 år, 2014. Jag var ju korrespondent där då. Då intervjuade jag en av Tysklands mest kända professorer. Han menade redan då, när Ryssland annekterade Krim, att det var ett väldigt tydligt exempel på att vi nu lever i nya tider. Och jag delar den uppfattningen att det vi upplever nu är en kulmen, en acceleration av någonting som har pågått länge.
Så vissa har liksom sett det här, men man har inte tagit några politiska steg för att försöka parera den här nya utvecklingen på något sätt?
Vi har hört det från Biden och från Obama, tidigare amerikanska presidenter, att pass upp Europa, vi tittar mer mot Asien nu. Vi har inte riktigt velat lyssna på det, men steg för steg har det ju börjat tas. Jag menar, vi hade Olaf Scholz, den tyska förbundskanslern, som pratade om Zeitenwende, epokskiftet. Det pågår nu allt starkare. Jag tänker bara så här också, att om man vill förstå det här ännu mer, det har ju kryllat ju av böcker som har kommit ut de senaste 10 åren med titlar som på tyska Die Welt in Aufruhr, Världen i uppror. Vi har läst på svenska historiens återkomst. Vi har läst Carl Bildts bok Den nya oredans tid. Den kom redan för 5 år sedan. Och det kryllar av podd efter podd efter podd som tar upp de här frågorna. Och det har det gjort i 10 år. Så att vi är inne i en utveckling som har pågått en längre tid. Det som hände i Davos präglades av Trump. Men det är, menar jag, någonting som är ett bevis för att någonting pågår som är större än så.
Vilka länder är det som har flyttat fram sina positioner då under den här tiden? Du nämnde Kina till exempel.
Ja, jag delar ju den uppfattningen att det här kommer av att Kina har utmanat USAs roll som enda stormakt som vi har haft sedan murens fall och som jag nämnde tidigare 1989. Och det, om man tittar på historien, när de länderna som har dominerat utmanas, då blir det konvulsioner i världen och någonstans där är vi. Ryssland försöker hänga på. Kriget i Ukraina är ett tydligt exempel på det. Ryssland är inte dock på samma mäktighetsnivå som USA och Kina. Men vi ser nu en tvekamp mellan USA och Kina. Och vi ser också då att USA ändrar sin politik som Friedrich Merz var inne på.
Mm. Förhållandet till USA då bland övriga världens länder. Det är, inom EU så leder det här till viss splittring. Hur man ska agera gentemot USA som ju varit en allierad åtminstone mot det stora hotet då, som kommer från Ryssland. Vi ska ta länderna på NATOs östra gräns. Möjliga mål då för ytterligare rysk expansion. Felicia Hassan finns här i studion också, Östersjökorrespondent. God morgon.
God morgon.
De länder du bevakar, Polen, Baltikum till exempel, hur ser de på det som händer just nu?
Med stor oro skulle jag verkligen säga. Precis som du sa Elias, så är det här länder som upplever ett högst rejält och verkligt hot österifrån. Man är helt övertygad om att Rysslands aptit inte stannar vid Ukraina. Inte så att man tror att Putin kommer anfalla imorgon eller ens i övermorgon. Ryssland är alldeles för svagt för det just nu. Men långsiktigt så är man övertygad om att den ryska imperialismen, aggressiviteten, kommer bestå. Och garanten mot det är NATO. Så man är otroligt, och man har lagt alla sina säkerhetsägg i NATO-korgen. Så man är otroligt mån om att sammanhållningen, förtroendet inom NATO ska upprätthållas. Det är på ett rent existentiellt plan skulle jag säga för de här länderna.
Mm. Och då har vi den mäktigaste militärmakten i NATO och USA som en del länder då börjar tvivla på. Mm. Hörs någon kritik från USA, mot USA från de här länderna som ser det här som väldigt existentiellt?
Generellt skulle jag säga att man är väldigt försiktig med att kritisera Donald Trump och USA i de här länderna. Men det finns viss nyansskillnad. Litauen har vi hört i veckan vara väldigt mån om att inte trampa på några Trump-tår. Man har sagt att man inte behöver eller vill ta ställning mellan Danmark och USA till exempel i frågan om Grönland. Estland har tagit en lite annan väg. Där är man mycket mer mån om att alliera sig och koordinera sina uttalanden med de nordiska länderna. Som har haft en lite skarpare ton mot USA ändå än många andra europeiska länder. Man sträckte också upp handen tidigt och sa vi skickar gärna trupp till Grönland. Så där finns det en skillnad. Mm. Polen, jätteintressant, jättesvår situation för dem just nu. Polen och USA har ett långt, historiskt, jättenära samarbete. Väldigt viktig allians för Polen. Och den går tillbaka länge, den är säkerhetsmässig, den är ekonomisk, den är också identitetsmässig. Alltså går man ut på gatorna i Polen och frågar vem är Polens viktigaste allierade så kommer många svara USA. Samtidigt så har landet just nu en premiärminister, Donald Tusk, som är en stor EU-vän, en sann europé och som också vill stärka det europeiska samarbetet och prata väldigt tydligt om det. Så det här är en väldigt svår balansgång just nu som Polen i likhet med många andra europeiska länder går och som man försöker manövrera. Och just faktiskt lite paradoxalt nog så har den polska splittringen varit till viss gagn för dem i den här situationen. För det är ju så att Polen har en premiärminister då, Donald Tusk, som är EU-vänlig. Och sen så har man en president som å andra sidan är konservativ och Trump-vän. Och det där har gjort att de kan ha ett lite grann good cop, bad cop-relation till USA och Donald Trump just nu. Där Donald Tusk kan vara lite mer europeisk och kritisk och säga att vi ska stärka det europeiska samarbetet. Samtidigt så fortsätter presidenten Karol Nawrocki säga att USA är Polens närmaste allierade och klappa Trump medhårs. Så på det sättet så manövrerar man ganska skickligt just nu mellan de båda lagen. Man spelar på båda sidor så att säga.
Många i Östeuropa alltså, som har en balansgång att gå. Det där gäller väl också andra EU-länder, Daniel Alling, alltså sådana som finns lite längre bort från Ryssland geografiskt då. Hur skiljer sig deras syn på USAs agerande mot det vi hörde från?
Ja, historiskt sett så ser vi ju skillnader i hur man agerar. Alltså länder har sin ekonomi, sin geografiska position, sin historia. Det spelar roll. Men jag tyckte ändå den gångna veckan visade att EU-länderna och de europeiska NATO-länderna kan hålla ihop något sånär, och det kanske blir någonting vi ser. Men när det blir geopolitiskt tryck som det nu är i den här nya ordningen mot EU, då kommer kanske de här olika faktorerna spela in, och det blir antingen att EU trycks ihop ännu mer eller att det splittras upp. Det är en öppen fråga. Första testet klarade man, men vad hade hänt om Trump hade framhärdat och fortsatt med tullhotet, eller mot att inte fortsätta att säga att han inte uteslöt våld till exempel. Det vet vi inte. Då kanske de här krafterna som Felicia pratade om hade kommit i spel i olika länder. Men man hör också, tycker jag var ju i Bryssel i veckan och pratade med väldigt mycket folk, och det här, nu är stunden inne för EU att reformeras, att få ordning på ekonomin. Friedrich Merz sågade ju EU mer eller mindre, att vi kan inte vara så byråkratiska, överreglera och så, vi måste göra någonting åt det. Och vi ser också att en sån här kris eller omvälvning skapar nya relationer i EU. Friedrich Merz, Meloni i Italien träffades igår till exempel. De verkar skapa ett band nu som skapar nya dynamiker i EU. Så vi är inne i en väldigt spännande period för EU och också i en väldigt utmanande tid för EU.
Jag tänker vi ska säga någonting om det rent militära också. Möjligheten att försvara sig utan USA. Det är ju länder som ändå funderar på det, åtminstone Felicia Hassan. De länder du bevakar, det är ju några av dem som lägger allra mest pengar på sitt försvar i en EU-kontext. Hur skulle de stå sig utan USA?
Det är svårt att säga, för det beror helt på hur anfallet ser ut förstås. Polen och Finland har stora egna nationella försvar. De skulle kunna försvara sig till viss del på egen hand. Samtidigt, om vi pratar om ett långvarigt, storskaligt anfall från, säg, Ryssland på alla nivåer eller domäner, som det heter på militäriska, alltså hav, luft, land, då är man fortfarande väldigt beroende av USA även i de här länderna. Och de baltiska länderna, nej, men där har man inte ett enda eget stridsplan, till exempel i Estland. Man har inget luftförsvar att prata om. Så man är fortsatt väldigt beroende av USA om vi pratar om storskaligt, långvarigt anfall.
Daniel Alling, den europeiska delen av NATO, hur stark skulle den kunna bli?
Ja, i nuvarande läge är det en fantasi att man skulle klara sig själv. Och det tror jag vi kommer se nu, vädjanden till och försök om att hålla ihop NATO. Det är för tidigt, tycker jag, som en del bedömare säger, att NATO är dött. Det är ju kaxigt att säga det, men vi vet det först om det blir ett anfall. Jag sa det inledningsvis och jag står fast vid det, och många bedömare också, att förtroendet inom NATO har skapats. Men vi vet hur allvarligt förtroendet skadas, vet vi först om det händer någonting. Mm. Men än så länge tror jag att alla EU-länder är överens om att vi måste på något sätt, om det här ska bestå, försöka behålla USA i det här. Men det kommer att ske mycket förhandlingar under bordet kring det här.
Felicia?
Bara lite kort kring det här med förtroende. Jag hör i bakgrundssamtal när jag pratar med personer i Polen, i Baltikum, att förtroendet är skadat. Men vi har inget alternativ än att fortsätta lita på, eller åtminstone låtsas lita på, att NATO fortfarande består. För vad är alternativet? Det finns inget.
Daniel Alling, finns det ändå nya argument den här veckan har gett oss i den här diskussionen om huruvida NATO är dött eller inte? Eller är det samma frågor som alltid har funnits där?
Alltså, jag tycker det är uppenbart att det finns, att vi har ett USA som Merz sa, som drastiskt ändrar sin utrikespolitik. Och vad det gör för NATO, det är en stor fråga, och det finns idag ett större frågetecken kring det. Men som sagt, vad vi vet ännu inte riktigt hur det blir, och det kommer det bli väldigt, väldigt mycket diskussion om. Men det är lite för tidigt att utropa NATO-stöd, tycker jag.
Nästa steg nu då. Vi har möte om fred i Ukraina, Ryssland, USA och Ukraina, som träffats på någon nivå. Jag tror att de gör det idag igen, om jag är rätt informerad. Det pågår diskussioner om Grönland också. Daniel Alling, blir det en lika turbulent vecka som kommer nu eller?
Det beror på vad som händer där i de här samtalen om Ukraina. Jag tror, som många experter har sagt och även våra experter här, Lubna och Fredrik Wahlström och så vidare, det är att man tror på ett stort genombrott i förhandlingarna där. Nej, det gör man inte, för Putin är inte intresserad av det. Jag tror inte det blir lika turbulent kring Grönland nu, utan det kanske lugnar ner sig nu lite grann, och man får börja fundera på lite mer i lugn och ro hur framtiden ska bli.
Tack så mycket till er båda. Daniel Alling, internationell korrespondent, Felicia Hassan, Östersjökorrespondent, kan säga att i appen Sveriges Radio finns det möjlighet för dig som lyssnar att ställa din fråga om världsläget. USA, Europa, den turbulens vi har pratat om här klockan 3 i eftermiddag, så sänder vi live i appen Sveriges Radio där experter svarar på era frågor. Runt 150 000 personer arbetar i det svenska lantbruket. Men om det blir krig eller en svår kris, då kan branschen behöva mer arbetskraft för att vi ska få mat på bordet. Det har påtalats i flera statliga utredningar. Ännu finns ingen plan för vilka som i så fall skulle utgöra reservarbetskraft och hur det ska organiseras. Malin Gustafsson, en mjölkproducent utanför Ljungby i Småland, berättar att det hon fruktar mest av allt är ett strömavbrott.
Det mesta har ju gått till att man ska elektrifiera, så det mesta är ju liksom beroende av elektrisk ström. Det blir tufft utan den.
Vad gör ni då här? Hur blir arbetet här då?
Då kommer ingenting att fungera.
Här i Malin Gustafssons laggård i Ryssby finns det 69 mjölkkor plus kalvar och köttdjur. En eldriven fodermaskin ger djuren mat och utgödslingen går också på el. Ett 20-tal kor bildar kö till mjölkningsroboten och när vi närmar oss vänder sig alla mot Malin.
Malin!
Tindra. Mm.
Och jämte henne så har vi gammelkossan. Hon heter Bruna fast hon är svart. Hon har kalvat 9 gånger så att hon är gammal i gemet.
Nu tog hon några kliv bort. Ska hon gå in?
Hon ska gå och mjölka sig. Det såg jag direkt att hon har sikte på roboten där. Och eftersom hon är en gammal, rutinerad dam så har hon också lite företräde.
Ja, de andra släpper förbi henne.
Ja, det är vissa kor som har den pondusen.
Ja, Bruna tränger sig före de andra kossorna in till den automatiska mjölkningsroboten som drivs på el och är igång dygnet runt. Och Bruna verkar trivas med att bli mjölkad och samtidigt få äta lite gott foder.
Nu ser vi att hon mjölkar. Och det är över 1000 gram per minut. Det betyder att hon mjölkar över 4 liter i minuten.
Om strömmen går är reservplanen att dra igång ett reservelverk, något som mjölkbönder är skyldiga att ha. Malin Gustafsson visar var kontakten sitter på ladugårdsväggen utanför dörren där elverket kopplas in.
Här kopplar vi in reservkraften. Då får man dra en sladd från reservelverket till kontakten här och sen får man köra igång traktorn helt enkelt.
Och det är traktorn som driver reservelverket?
Det är traktorn som driver reservelverket. Så länge vi har diesel så funkar det.
Och hur mycket lager av diesel har ni?
Vi har faktiskt inte alls så stort lager av diesel. Vi bor i ett vattenskyddsområde här, så vi får inte ha så mycket diesel. Men det är också en stöldfråga att ha hemma. Och
skulle du beskriva det som en svag punkt?
Det är en svag punkt, absolut.
Ja, om det förutom ett långvarigt strömavbrott även skulle bli problem med dieselleveranserna, kommer det inte räcka med Malin Gustafsson själv, hennes anställda djurskötare Josse, hennes sambo och far som brukar hjälpa till ibland. Hon skulle behöva ha mer personal till enklare manuella sysslor som att skyffla gödsel och dela ut foder. Men inte bara det.
Bära spån och mocka gödsel och sånt är inte så svårt. Det kan ju de flesta göra utan en jätteutbildning. Men att se djuren är ju det viktiga. Under en kris så gäller det att vi håller djuren friska också. För det är inte säkert att vi har tillgång till läkemedel och veterinärvård och sånt. Så att se djuren innan de blir dåliga. Ett djuröga kallar man det. Och lära sig våra system och lära sig djuren, det tar längre tid.
Mycket av arbetet på gården kräver förkunskaper och erfarenhet. Och ska det finnas reservpersonal att kalla in vid kriser och krig behöver de läras upp först, menar hon.
Och sen om man ska utbilda personal så krävs det ju praktik på lantbruk. Ordentlig kunskap om vad vi faktiskt gör. Folk förstår inte riktigt hur komplex matproduktionen är och hur viktig den faktiskt är för vårt land.
Flera statliga utredare har påpekat att det kommer behövas reservarbetskraft i jordbruket i stora kriser eller i värsta fall krig. En föreslog ett utbildningsprogram för att omskola personer till det. En annan att flytta personal till lantbruket utan större omskolning. Och en tredje att avtal borde skrivas med personer i frivilliga försvarsorganisationer som Blå Stjärnan. Ansvaret för frågan om reservpersonal ligger på Jordbruksverket som i år ska påbörja en kartläggning av hur stort behovet är. Andreas Davelid som arbetar med beredskap på myndigheten säger att det finns flera utmaningar för lantbruket.
Det är väldigt många företag i primärproduktionen och de är ju små. En annan utmaning är ju att det behövs olika grupper med arbetskraft med ganska specifik kompetens. Och det är ju en ganska stor andel utländsk arbetskraft i den svenska primärproduktionen. Är de kvar i Sverige vid en höjd beredskap eller inte? Det vet vi inte, men det är också en sak vi får utreda vidare.
Delar Jordbruksverket uppfattningen att det behövs reservpersonal i lantbruket?
Att det behövs någon form av arbetskraft, den bedömningen gör vi. Men så att säga, vi får återkomma till hur det här ska se ut.
Sen i fjol delar Jordbruksverket ut bidrag till lantbrukare som vill bättra på beredskapen på sina gårdar med exempelvis större lager av diesel. Och Malin Gustafsson i Ryssby arbetar aktivt på att stärka sin mjölkgårds förmåga att klara kriser.
Framförallt försöker man ju hålla lager, alltså man vill ha saker hemma.
Vad kan ni ha valt till exempel?
Till exempel gödning och utsäde, allting är ju hemma för kommande säsong. Men vi tittar ju på en batterilagring nu och även för att kunna använda våra solceller att de lagrar ner till batterierna. Och sen tittar jag även på mer lagringskapacitet, alltså kunna ta hem mer foder.
Reporter här var Henrik Damberg. P1-morgon lördag, där vi ska få senaste nytt. Daniel Klar, god morgon.
Ja, god morgon. En svensk man befaras omkommit i det jordskred som inträffar i Nya Zeeland i veckan. Skredet inträffar vid en campingplats på Nordön. Totalt saknas 6 personer efter skredet. EU borde godkänna handelsavtalet med USA som blev klart i somras. Det säger finansminister Elisabeth Svantesson.
Jag förstår verkligen att man kan ifrågasätta det här och man kan tänka mig att det kanske blir en diskussion och eventuellt en paus på något sätt. Men i grunden är det bra med avtal med USA.
Finansminister Elisabeth Svantesson i Ekots lördagsintervju idag. De ryska attackerna mot Ukraina har fortsatt under natten. Minst en person har dödats i drönarattacker mot Kiev och Charkiv. Senare idag återupptas samtalen i Abu Dhabi om Ukraina-kriget. Här och nu fortsätter P1-morgon.
P1 morgon lördag, en halvtimme till med musik som ni hör. Vi ska återkomma till det. Vi ska höra mer om den säkerhetspolitiska veckan. Vice statsminister Ebba Busch, en av dem som var i Davos. Vi hör henne alldeles snart. Kinas demografiska kris hör vi om. Befolkningen minskar. De yngre kommer få allt fler äldre att ta hand om. Vi möter en 17-åring som gjort något ovanligt i försöken att hitta rätt parti att lägga sin allra första röst på i valet i höst. Hon har intervjuat partiledarna. Och som ni hör så har vi en trombon i vår studio i Malmö som hjälpte oss med vår signatur där. Nils Landgren är det som spelar så vackert på den. En av världens främsta trombonister som släpper nytt album. Du hör honom sist i vårt program idag. Men vi börjar vår andra halvtimme i P1-morgon lördag med att säga god morgon till Ebba Busch, vice statsminister, KD-ledare, energi- och näringsministern också. God morgon.
Tack så mycket och god morgon, god morgon.
Du var i Davos, skådeplats för den här veckans drama inom säkerhetspolitiken. Såg Donald Trumps tal där han då visserligen sa att han inte skulle använda militär för att ta kontroll över Grönland men samtidigt inte direkt var vänlig mot Europa och resten av NATO. Hur tolkade du det han sa där?
Det var ju en otroligt spänd stämning på plats får man säga, både dagarna inför Trumps tal och även under själva talet. Vi har ju från svensk sida tagit det här talet med ro. Han håller ju samma labila linje som han hållit under hela sitt första år som president egentligen. Det var helt nödvändigt att presidenten backade ifrån det hot som ändå har hängt i luften om att han skulle kunna tänka sig att ta Grönland med militär makt. Det var ju ett besked han gav i talet. I övrigt var det ett långt och osammanhängande tal som återigen gör att den svenska ståndpunkten och det statsminister Ulf Kristersson markerat många gånger är att vi i Sverige behöver dra våra egna slutsatser och Europa behöver hålla samman och se till hur vi stärker vår ekonomi och hur vi stärker vårt försvar.
Mm. Tullhotet från Trump mot bland annat Sverige försvann ju också därefter ett möte med Mark Rutte. Var det något som de europeiska ledarna gjorde eller sa som fick Donald Trump att ändra sig, tror du?
Jag menar att det är uppenbart att det är flera faktorer som har vägt in. Men det är klart att när världens andra största ekonomi, som den europeiska unionen är, går samman och håller enad front, då gör det skillnad. Då får det effekt. Och det var helt nödvändigt att Trump backade ifrån tullhotet på bland annat Sverige, när vi har gjort det som ju är en grund för egentligen hela NATOs samarbete, det vill säga att när något land hotas på annat sätt, ja, då backar vi upp och står vid varandras sida. Och det har ju varit den svenska regeringens tydliga besked. Vi låter oss inte bli utpressade. Vi kommer inte att svara väl på mobbing. Och vi står upp för både vårt eget land och vi står upp för våra grannar och våra allierade.
Finns det risker med det då? Att sätta hårt mot hårt? Du pratar om att toughen up och att EU ska göra just det, sätta hårt mot hårt. En oberäknelig president, mobbingtendenser som du själv nämnde också. Finns det risker?
Det finns risker i all navigering här. Det vill jag vara öppen och ärlig med det svenska folket om. Men jag tror att de flesta ändå förstår och ser att president Trump svarar alltså inte särskilt väl om man lägger sig på rygg med magen upp, utan att signalera svaghet, det gör bara att han som navigerar politik som om det vore en enda stor förhandlingsspel i någon slags liksom företagsuppgörelse, då flyttar han bara den zon där han vill landa ytterligare längre fram. Och vi håller inte på med uppköp och försäljning. Vi är i branschen av demokrati. Det ställer en helt annan typ av krav på oss. Vi har en helt annan typ av skyldighet gentemot våra medborgare.
Vad innebär hårt mot hårt då i ett scenario där USA gör allvar av sina hot? Alltså att man gör ett försök att ta kontroll över Grönland till exempel. Vad är hårt mot hårt då?
Men för det första så visade vi ju det den här veckan. Vi är beredda på efterfrågan ifrån Danmark och Mette Frederiksson sätta svensk trupp på Grönland. Vi bidrog med några efterfrågade soldater nu. Men det handlar ju också om att stärka vårt eget försvar och vår egen ekonomi. Vi gjorde ju beräkningar som visade på att 10-procentiga tullar skulle ha inneburit en minskad export på runt 0,8%. Om tullarna hade gått upp till 25% så hade det landat med en minskad exporteffekt på 1,3%. Och då har vi ju gjort rätt med 2026 års budget som har rustat oss för fortsatt turbulens i omvärlden och riktat in sig på att stärka svenska hushållsekonomi och riktat in sig på att stärka vår inhemska ekonomi. Och det behöver vi fortsätta göra parallellt med att vi stärker försvaret. Vi gör ju nu en fördubbling av försvarsanslagen. Mm.
Du sa i veckan också att det här inte är över än. We're not out of the woods yet, hörde jag dig säga. Kommer vi någonsin vara out of the woods med den här administrationen i Vita huset?
Jag tror att vi ska planera för att svaret är nej. Nu är inte läget att vara rädd. Nu är läget att se till att vi är förberedda. Sverige är väl positionerade för den här turbulensen. Och jag skulle säga att det är en större risk att inte tuffa till sig nu och kroka arm med våra gemensamma europeiska vänner. Vi behöver fortsätta trycka på försvarsanslagen. Vi når 2,8% i år. Vi är på god väg mot de här 5%. Men vi behöver också se över sådana saker som energi och naturtillgångar, var vi får våra mineral och metaller ifrån. Alltså hur kan vi säkra ännu mer av oberoende och självständighet och kroka arm med länder som Kanada, övriga Europa och andra delar av Japan, ASEAN countries, länderna med länder där vi tror att vi kan ha långsiktiga värdekedjor. Ja. Det vore ett styrkebesked.
Men har USA slutat vara ett sånt land? Du pratar om att kroka arm med väldigt många andra länder och så samtidigt så säger du i aktuellt tidigare i veckan så sa du att man inte kan förhandla med någon som är irrationell, känslostyrd och som använder hot. Är det så att man inte kan ha en allians med en sån person heller och att det är andra länder vi ska vända oss till i framtiden?
Låt oss inte ge upp på amerikanerna. Vi har en lång historia med USA. Vi ska fortsätta signalera till dem att vi önskar ha en lång framtid tillsammans med USA. Men vi sätter gränsen för hur vi behandlar varandra. Och det finns vissa grundläggande spelregler om man är både handelspartners och om man är allierade. Och de är inte förhandlingsbara. Och det är den typen av linje som både Sverige och EU som helhet behöver hålla. Och är det något positivt som kom av den här veckan så är det väl att den har börjat formera en tuffare och mer en starkare europeisk sammanhållenhet. Och där jag tror att Sverige har goda möjligheter att fortsätta ta ledarskap inom EU för att visa på hur vi kan stärka vårt oberoende och diversifiera våra handelsvägar.
I december 2023 så skrev regeringen ett avtal med USA, DCA-avtalet, som bland annat ger den amerikanska militären rätt att använda 17 svenska militärbaser. Har du en annan syn på det avtalet efter hoten mot Grönland?
Nej, inte idag. Och vi har ju, tittar man på den dialogen som sker militär till militär, försvarsmakt till försvarsmakt mellan Europa, Sverige och USA, så är den är fortsatt god och den ska vi värna. Men det är klart att vi är tydliga med de spelregler som gäller för ingångna avtal, inklusive DSA-avtalet. De behöver hållas och vi accepterar inte den typen av navigering i andra försvarsrelaterade frågor som vi sett ifrån USAs sida den senaste tiden. Och angående diskussionen om Grönland, vi ska ju komma ihåg att Sverige är ett arktiskt land. Vi har alltid varit det, kommer att vara det. Vi har unika försvarsförmågor när det gäller just Arktis. Och det är klart att det ligger i NATOs gemensamma intresse, Sveriges intresse, med ett starkt gemensamt försvar av Arktis. Mm. Där kan vi samtala, där kan vi komma till gemensamma lösningar. Men det sker inte genom hot och att ta någon annans territorium.
Till sist, Ebba Busch, ett uttalande du gjorde i CNN som fick stor uppmärksamhet här i Sverige. Vi lyssnar.
If you make a deal with the Swedish Bush administration, that's a handshake that you can trust.
Den svenska Bush-administrationen, vad var det här?
Ja, jag tror ju att det är många som ändå minns både Bush-administrationen 1 i USA och sen George W. Bush som ju ledde den yngre Bushen som ledde den andra administrationen. Så att i livesänd amerikansk tv så var det ett sätt att med en blinkning ändå ställa det svenska förhållningssättet i skarp kontrast till president Trump, där man inte vet var linjen är den nästa morgondag. Den kan ju som sagt ändras med en tweet. Så att Bush-administrationen är någonting som amerikanerna känner väl till och var ett sätt att skämta till det och blinka till detta.
Ser du en möjlig första Bush-administration i Sverige som möjlig efter nästa val?
Jag ser väl att den är up and running just nu under ledning av Ulf Kristersson i den svenska Kristersson-regeringen. Och jag tycker väl att det är ett styrkebesked för Sverige att vi nu har många företrädare som för samma linje både hemma i Sverige i svenskarnas intresse men också tjänar svenskarnas intresse internationellt.
Så moderater behöver inte vara oroliga?
Nej, jag sitter i regeringen Kristersson, det gör jag med stolthet och det tror jag alla vet som har följt mig under lång tid.
Ebba Busch, KD-ledare, energi- och näringsminister. Tack så mycket. Fler än 400 000 unga svenskar kommer att få rösta för första gången i valet i höst. Många försöker nu orientera sig bland partierna, läsa partiprogram kan man göra valkompasser också. Men det går faktiskt också att få partiledarna att svara på ens frågor direkt. Det har en 17-årig första gångs väljare bevisat, Lo Lill, som är med oss nu. God morgon.
God morgon.
Du har eller ska intervjua företrädare för riksdagens alla partier, de flesta partiledarna. Hur gick det till?
Ja du, jag har kört på ett litet knep för att liksom försöka få med alla dessa partiledare. Det har nästan funkat. Jag har med alla förutom Ebba Busch som vi hörde nyss och Jimmy Åkesson. Och jag hoppas inte att deras pressisar lyssnar just nu, men jag har kört knepet att jag har sagt att alla partiledare redan har tackat ja. Så då tvingas ju de tackat ja i praktiken.
Ja. Och du har hunnit prata med några av dem också. Hur var det?
Ja, men det var en utmaning, kan man säga. Det är inte helt lätt alltid att prata med politiker, att avläsa deras retoriska förmåga på något sätt och avläsa deras svar, våga ställa motfråga. Men det, med lite research, bland annat från er här på P1 Morgon, skickliga journalister, så ja, har det gått ändå ganska bra, får jag säga.
Varför ville du göra det här då?
Ja, men jag har märkt ett allt mer polariserat klimat bland unga, men också i stora samhället liksom. Och jag skulle vilja att vi liksom möts lite i diskussionerna, i lite mer nedtonad diskussion på något sätt. Jag upplever också att liksom tonen på något sätt höjs när vi diskuterar politik med varandra. Och unga har ju åsikter och ibland starkare åsikter än den äldre generationen. Och jag hoppas kunna liksom bidra till att vi ska kunna diskutera politik på ett helt annat sätt istället för att kanske börja bråka. Jag menar, vi ser ju influenser av detta, inte minst på partiledardebatter på TV också. Mm.
Jag tänkte just politikintresset bland dina jämnåriga. Vad hör du där? Hur pratar ni om det?
Ja, men vi pratar om det ganska så mycket, och det är väl därför som den här idén till den här valspecialen föddes. Sen så upplever jag också att det finns inte så många liksom partiledarintervjuer med lite lättare språk på något sätt. Ibland är det lite svårt att förstå ett språk som ofta talas när man intervjuar en partiledare. Så att liksom förstå en partiledare i en vanlig intervju kan vara rätt klurigt, men vanligt, nu i mina intervjuer så ska det bli lite enklare. I slutet så har vi även en politisk kommentator som klargör det som politiken har sagt i intervjun helt enkelt.
Vi tar den piken med oss och försöker förenkla språket då till nästa gång. Men vad är det för frågor du vill ha svar på då?
Ja, men jag upplever att många unga vill ha svar på frågan om höjt barnbidrag till exempel, CSN, gratis kollektivtrafik är en sån fråga som jag ofta ställer. Klimatfrågan är också en fråga som engagerar många unga, så att jag riktar in mig på unga, så att främst de frågorna som berör unga mest helt enkelt. Mm.
Och du går ju in i en journalistroll här, får du själv någon hjälp med hur du ska rösta eller är det mer för andra skull?
Nej, jag vet inte. Alltså, när jag går in i min journalistroll så går jag in i min opartiska roll på något sätt. Så att, jag vet inte. Jag har lite svårt ibland att tycka till på något sätt och bilda min egen uppfattning. Jag är ju så inne liksom i att leta fel och granska.
Mm. Och du kommer hinna fylla 18 då innan valet. Hur kommer det kännas att gå och rösta?
Det kommer kännas väldigt stort. Alltså det är jättestort att liksom bevara vår demokratiska frihet som vi har här i Sverige. Och det är väldigt viktigt att gå och rösta helt enkelt på valdagen. Så det känns stort och väldigt viktigt.
Då önskar vi dig lycka till med dina partiledarintervjuer. Tack så mycket. Lo Lill, 17 år från Malmö. I Kina blir de äldre snabbt fler medan antalet nyfödda minskar stadigt. Det bekräftades när statistikmyndigheten släppte sina siffror för 2025 tidigare i veckan. Färre unga ska hjälpa fler äldre alltså. Vår Kina-reporter har besökt en ny typ av dagvård för äldre som öppnat i Shanghai. Där erbjuds lagad mat och avlastning för anhöriga.
Hemma ser han mest på sport-tv, men här följer han med när de andra gör aktiviteter, berättar en kvinna i 80-årsåldern. Hon är på det nyöppnade dagcentret med sin man som har demens och sitter tyst i sin stol vid bordet där ett tiotal äldre lägger enkla pussel medan personalen förbereder pyssel och spelar amerikansk mjuk hiphop och Justin Bieber. De kommer hit när en blir dement och deras partner får det besvärligt när de börjar tappa bort sig om de är själva, förklarar föreståndaren för dagcentret som ligger i en lugn gränd i ett av distrikten i centrala Shanghai. I kantinen här säljs billiga och näringsrika rätter till de äldre som inte längre orkar laga mat själva. De kommer ofta vid lunchtid med sina egna burkar för att ta hem och äta. I Kina märks det tydligt i samhället att befolkningen börjat åldras snabbt. Födelsetalen har sjunkit ibland de lägsta i världen, trots att regeringen avskaffade ettbarnspolitiken 2015 och sedan dess har försökt uppmana familjer att skaffa fler barn. Små barnbidrag och affischer som visar glada tvåbarnsfamiljer verkar inte räcka till för att övertyga. Människor lever också längre än förr. Och enligt de senaste siffrorna från statistikmyndigheten så finns det nu över 320 miljoner kineser över 60 år. Snart kommer de att motsvara en fjärdedel av befolkningen. Det gör att allt färre yngre behöver ta hand om allt fler äldre. Och kraven på assistans ökar nu när också fler bor längre ifrån sina familjemedlemmar. En anställd på vårdföretaget visar de mjuka, höj- och sänkbara elektriska fåtöljerna där man kan sitta och vila och ta sig en tupplur. Det finns anpassade toaletter och en ordentlig trapphiss har installerats till övervåningen. Vi har en 100-åring och vi är inte säkra på att de klarar trapporna, så hon får använda den här, förklarar föreståndaren. Det är rent och snyggt. Och överallt hänger det partiflaggor och kinesiska flaggor för att tala om att staten och kommunistpartiet gör sitt för att underlätta. Men det blir en allt tyngre uppgift. På landsbygden och på orter med sämre ekonomi ser servicen mycket sämre ut. Och till och med här i Shanghai är efterfrågan på äldrevård större än tillgången. Om vi började göra reklam skulle det komma fler än vi har plats för, säger föreståndaren. Under de ekonomiska tillväxtåren drog Kina nytta av att ha en stor arbetsför befolkning. Men under resten av århundradet väntas de äldre vara fler än barnen och befolkningen har redan börjat minska. Från myndigheterna kommer nya reklamkampanjer som visar AI-animerade, gulliga, gråhåriga figurer som får hårvård, massage och hjälp med digitala tjänster av barn och barnbarn. Men kommunistpartiet har till slut också tvingats höja pensionsåldern och lägger fram planer för att AI och tekniska lösningar ska ersätta den förlorade arbetskraften. Ändå väntas Kina få allt svårare att hålla ekonomin igång medan behoven av hjälp och stöd till äldre ökar. Men bland ljuspunkterna i prognoserna spås att vårdföretag som det som driver dagvården här kan bli lönsamma. Anna Salberg, Ekots Kina-reporter i Shanghai.
Sist i P1-morgon idag, en svensk gigant på jazz- och funkscenen. Ni som lyssnat på hela programmet hörde hans trombon här för en liten stund sedan. Nils Landgren som är tillbaka med nytt album och ny turné. God morgon, välkommen till P1-morgon.
Tack så hemskt mycket.
Du finns i vår studio i Malmö. Hur var det att försöka spela P1-morgons huvudsignatur där på distans?
Ja, det var ganska intressant. För jag var inte säker på hur lång den skulle vara. Så att luften tog slut efter ett tag, men det var väldigt kul att försöka.
Ja, vi är väldigt glada att du gjorde det. Du, 50 av dina snart 70 år har du tillbringat i den här branschen på världens scener. Nu alltså nytt album och ny turné på gång. Är det lika lustfyllt fortfarande?
Ja, än mer lustfyllt än vad det någonsin har varit, tycker
jag. Är det
jag.
Så?
Ja.
Hur kommer det sig?
Ja, för att jag tycker att jag får göra nya saker och jag tycker att det går bättre och bättre. Jag får slita lite hårdare med att öva så, men jag tycker verkligen att det är toppen. Jag är glad att jag har fått vara med så länge som jag har. Jag är glad att jag får jobba med så många bra musiker genom åren och att jag har fått göra så mycket roliga saker och att jag då får göra det här som jag är på väg att ge ut nu med Sveriges Radio Symfoniorkester är alldeles underbart, tycker jag.
Mm, vi ska återkomma till det, men du sa du får slita lite mer med övandet. Varför då?
Jo, men i ansiktet så har man väldigt mycket muskler som ska fungera för att man ska kunna spela trombon. Annars så kommer det inget ljud och inte de toner man vill. Och, så att mitt ansikte är ungefär som, vad ska jag säga, som en tiokampare. Jag måste kunna springa fort, långt, hoppa högt, hoppa långt, kasta långt. Ja, alla olika grenar helt enkelt för att jag ska kunna utföra det som jag vill göra på instrumentet.
Och det där blir lite tuffare då man blir äldre alltså?
Ja, det blir det. Fråga vilken idrottsman som helst. Mm. Det blir tuffare ju äldre man blir. Jag är ju inte idrottsman någon annanstans i kroppen, men just ansiktet.
Just ansiktet är musklerna. Ja. Du, av allt du hunnit med att göra då, samarbeten med världsartister, ABBA, Herbie Hancock för att nämna ett par, utsålda turnéer, titeln som världens bästa trombonist av tidskriften Jazz Times. Vad är du mest stolt över?
Jag är mest stolt över att jag har lyckats hålla mig kvar så länge som jag har gjort och att jag har så roligt som jag har fortfarande, att jag får omge mig med människor som jag älskar och som jag hoppas tycker om mig också. Det är väl ungefär, och det sammanfattar jag nog på det här som jag ska ge ut nu. För plattan heter Love of My Life, och det är väl egentligen kärleken till livet, kärleken till musiken och kärleken till min hustru Beatrice.
Vi kan väl ta det då, ditt nya album Love of My Life. En hyllning till din fru sen snart 50 år. Alltså, det låter som att det är viktigt att det blir bra då.
Ja, det är jätteviktigt, för annars så kommer hon att klaga.
Ja, brukar hon göra det?
Nej, det gör hon inte. Hon är otroligt supportiv. Men också, musiken är ju en sån otroligt stor del av mitt liv. Så det är givetvis kärleken till den och till livet överhuvudtaget. Att jag har fått göra det jag gör. Och få vara på den punkt i livet jag är.
Är det svårt då att göra musik som är tillägnad någon man älskar så mycket?
Nej. Det tycker jag inte. Jag tycker inte svårare än något annat. Det gäller förstås att hitta rätt ord och rätt toner, och det ska kännas ärligt. Men det hoppas jag att det gör. Och jag har alltid strävat efter det. Mm. Att vara ärlig i mitt uttryck och det jag gör. Och jag hoppas att det kommer fram också till den som lyssnar.
Mm. Ja, du gör det här albumet som du nämnde med Sveriges Radio Symfoniorkester. Vad är det den som lyssnar kommer få höra?
Musik utav, ja, lite grann utav mig, men även utav Kurt Weill, utav Joe Sample, utav Leonard Bernstein. Och musik som är arrangerad utav, i mitt tycke, en av de absolut finaste arrangörerna i världen, som heter Vince Mendoza. Han är väl kanske mest känd för att han har skrivit arrangemangen till Joni Mitchells Both Sides Now. Och det gör att allting känns som att sväva, för mig, sväva som på moln, som att vara omgiven av en stor, varm, härlig ullfilt som värmer.
Mm. Och Sveriges Radio Symfoniorkester då, att arbeta med dem, det är ändå Sveriges Radio vi pratar i. Kan man få en liten hyllning till dem, eller hur har det varit?
Jo, helt fantastiskt. De är helt underbara. De är så... först, de spelar ju på en astral nivå förstås, men sen är de så vänliga, tillmötesgående, öppna för det som jag vill presentera. Mm. Så det känns som ett väldigt fint samarbete, och hela orkestern kommer att åka ner till Schleswig-Holstein musikfestival i sommar för att göra två konserter tillsammans med mig. Och även radiokören ska komma ner till samma festival och göra två konserter med mig. Så att jag får göra jätteroliga saker tillsammans med orkestern. Ja.
De här turnéerna, skivorna som du har gjort i många år nu, då har du gjort i sällskap med din trombon, då, din karaktäristiska röda trombon. Om du ska sjunga det här instrumentets lov, varför förälskar du dig i just trombonen?
Jag tror för att den talar till mig. Jag packade upp en trombon hemma när jag var 13. Och det kändes som att det här skulle kunna bli något, för jag hade inte riktigt hittat ett instrument som passade. Min pappa spelade trumpet, så jag visste lite grann hur det funkar, men efter ett tag så förstod jag att det här kan bli min röst. Mm. Och så småningom så blev det verkligen min röst. Och dessutom så har jag ju faktiskt en röst också. Så jag kan ju både sjunga och spela, vilket känns väldigt bra.
Ja. Var det självklart att det var musik du skulle hålla på med?
Nej, det var det inte. För jag spelar fotboll som alla andra hemma i Degerfors. Men jag var jättedålig på det, så jag stod mest i vägen, tyckte jag. Så att när den här chansen kom att få spela trombon och börja lära mig det, så tog jag den, och den har ju tagit mig ut i världen, så det var ett bra beslut.
Du verkar ju i en genre som inte alltid får så stor uppmärksamhet i breda medier åtminstone. Alltså, vad skulle du säga, hur står sig jazzen, funken, där du har jobbat mycket i Sverige idag? Hur är intresset?
Ja, den står sig oerhört bra, både nationellt och internationellt. Och det finns ett väldigt stort intresse från unga människor att både spela och lyssna på det. Men i och med att formatet inte anses passa i de breda lagren, så märks det inte lika mycket. Mm. Vilket ju förstås är väldigt tråkigt, tycker jag, men... Jag har försökt ändra på det i 50 år, och det tänker jag fortsätta med. Mm.
Du, Nils Langen, har du trombonen bredvid dig fortfarande eller?
Nej.
Nej, den är inte det. Nej, jag tänkte om att kunde få höra dig spela någonting mer. Men vi skulle ha förberett dig på det.
Ja, faktiskt. För att det är så litet här så att jag fick inte plats med
den. Nej, jag förstår. Det är en väldigt liten studio där i Malmö. Vi tackar så väldigt mycket för att du var med oss i alla fall. Och önskar dig lycka till på ny turné med nytt album. Nils Langen alltså. I
tack så mycket.
Morgon. Ja, det var P1-morgon lördag det. Vi kan väl återigen tipsa då om att idag finns möjlighet för dig som lyssnare att ställa din fråga om världsläget. Den säkerhetspolitiska turbulensen om USA, Europa, Grönland, allt vad det kan tänkas vara. Klockan 3 i eftermiddag så sänder vi live i appen Sveriges Radio. Experter svarar på era frågor som ni också då kan ställa i appen. I övrigt så kan vi väl återigen då hänvisa till appen Sveriges Radio. Den är bra att ha som ni hör. Alla de senaste nyheterna får man där. De får man också om man fortsätter att lyssna på Sveriges Radio P1 förstås. Producent för den här sändningen det var Pontus Håkansson. Reporter Nishtman Irandust. Tekniker var Lo Pettersson. Jag heter Elias Wahlberg. Tackar er så mycket för att ni har lyssnat. Vi är som vanligt tillbaka. Jag är tillbaka till och med på måndag morgon. Ha en trevlig helg.